Hej och välkomna till kvällens program. Mitt namn är Max Rosenfors och ni lyssnar på NR Dalarna. Det här är vårt 17:e avsnitt och dagen är den 19 augusti 2019. Med mig ikväll har jag mina fasta medarbetare Emma Karlsson.
Hallå.
Och Fredrik Engman. Ikväll så är tyvärr Kristoffer Rundholm sjuk, så ni får se till att önska honom att krya på sig här i chatten. Men vi har med oss också en aktivist här från motståndsrörelsen, och inte bara en aktivist utan nämligen nästeschefen i Nästes 5, Per Sjögren.
Hej, hej!
Ikväll så kommer vi prata om en radda olika ämnen. Men istället för att radda upp allting så tänker jag att vi bara hoppar rakt in på det. Det är nämligen så att Sjögren här, du har ju varit med på en aktivitet i Stockholm. Ni som har följt Nordfronts nyhetsrapportering har ju sett att motståndsrörelsen var aktiva i centrala Stockholm. De gick runt med banderoller, med fanor då, snarare, och höll tal och delade ut flygblad. De pratade om det lite grann på Radio Nordfront igår också. Då pratade de med en kille som heter Mattias från Näste 1. Men Näste 5 hade ju också närvaro, eller hur hade den det, Per?
Ja, precis. Det var ju några som åkte ner dit då, var det. Och men det är ju kul att vara tillbaka på Stockholms gator, det var ett tag sedan sist.
Ja, när var det sist?
Oj, ja.
Var det valet? Minns jag, det kanske var så länge sedan.
Nej. Ja, det var ännu längre sedan, tror jag.
Ja, just för dig kanske.
Ja, precis. Nej, men det var ju ett tag sedan, och med tanke på att vi har växt rätt mycket och sådär, så jag minns ju en tid för länge sedan när vi var tvungna att stödja upp varandra i de olika nästen, för att vi på vissa ställen då, där det kunde befaras mer bråk eller sådär, så hjälpte vi varandra på offentliga tillställningar och sånt där. Och i och med att vi växt så mycket och fått så mycket bra folk med oss och sådär, så har inte det behövt. Så då har vi ju inte varit och besökt andra nästen på det sättet med, när vi kört offentligt och sådär.
Nej, precis. Då kan ju nästan sköta sina egna aktiviteter i princip.
Bara. Ja, precis. Precis. Nej, men så vi var väl, kan vi vara ett 50-tal personer kanske som åkte till Stockholm då och körde en aktivitet eller en offentlig aktivitet med tal och delade ut flygblad.
Ja, visst var det.
Ja, precis. Han pratade lite om folkutbytet och sådär, gjorde han. Så vi börjar ju faktiskt på Mynttorget. Och Mynttorget är väl kanske känt, ja, dels då för att både jag och vissa andra från organisationen har hållit tal där på de här Mynttorgsdemonstrationerna som har varit. Men Mynttorget är ju även också känt för att vi har blivit nekade till att stå där under valrörelsen på grund av att det var en säkerhetsrisk då för förrädarna som är i närheten där, som jobbar där i närheten.
Ja, de skulle ju kunna bli otroligt kränkta kanske ifall de får höra någonting från oss. Det är väl det.
Ja, sanningen var det för folk till exempel.
Precis.
Nej, men så vi började ju på Mynttorget faktiskt och höll tal där och ställde upp med fanor och sånt och började dela ut flygblad.
Ja. Men får jag fråga, vad hade du för specifik roll om du hade någon här på aktiviteten? Eller var du med att dela flygblad?
Jag skötte dialogen med polisen, gjorde jag.
Ja, precis. Sen, det har ju du erfarenhet av också från demonstrationer rent allmänt.
Ja, precis. Och sen var jag faktiskt fotograf också den dagen.
Ja.
Var jag. Så jag gick och knäppte kort också. Vi började där på Mynttorget och stod del av flygbladet. Men det är otroligt mycket turister där. Och faktiskt så är det så att man kan ju tro att turister inte har något intresse liksom av att prata med oss eller sådär. Men det är faktiskt rätt många, men det är en del som stannar och frågar vad vi är för någonting och sådär. Och det är ju nästan så att de flesta som stannar och pratar med oss och man förklarar vad vi står för. Vi är antiglobalister och pratar lite grann om EU och sådär, och då har de... Då håller de väl med oss faktiskt i mångt och mycket. Jag pratade faktiskt med en som var från Hongkong i lördags.
Ja.
Gjorde jag.
Faktiskt. Det är Hongkong som är lite på tapeten också. För där har de haft en massa, ja, upplopp kallar de ju i media, men det är snarare mot demonstrationer, eller hur?
Ja, jag är inte riktigt insatt i just vad som hänt där nere, men om man säger så här då, om vanliga media är på de här demonstranternas sida, så är det väl säkert ingenting som är bra, skulle jag tro.
Nej, för det jag hört är att det är faktiskt tvärtom, att det vanliga media, det vill ju spela det som att demonstranterna då är upploppsmakare bara istället. Mm. Och att det är upploppsmakarna istället som anser sig vara legitima.
Ja.
Ja, det media säger är väl att de är emot att fastlandet vill kunna vill att Hongkong ska utvisa, eller alltså de ska kunna plocka hem brottslingar och grejer från Hongkong till fastlandet. Alltså enligt media. Och det är då demonstranterna emot då, enligt PK-media. Sen vet jag inte om det stämmer, men...
Ja, det är intressant, herregud. Om någon från Radio Nordfront lyssnar på det här avsnittet, då har ju de ett klockrent ämne att dyka ner i.
Ja, absolut.
Men vi var inne på Stockholm där. Och ja, du nämnde ju att du fick prata lite med folk från andra länder. Och så det kan jag tänka mig faktiskt, att om man är turist i Sverige, då har man ju kanske inte... Ja, man har väl inte så att säga samma stigmatisering att tänka på egentligen om man är turist här. Då kan man vara mycket mer frispråkig, tänker jag.
Och, ja, så är det ju. Och som man här från Hongkong jag pratade om, vi stod och diskuterade lite grann och han förstod ju, vi pratade, det går liksom inte att prata riktigt inhemsk politik på det sättet, utan då får man ju ta de lite större frågorna som globalism och sådana saker. Och han var ju helt på banan med vad jag menar och sådär.
Ja.
Och sen stod han och knäppte lite kort på oss när Valmo höll tal. Det här var ju på Hötorget då. Men, ja. Men det var ju otroligt mycket folk ute i lördags i Stockholm. Det var ju fint väder och sådär. Var det. Så det var många som knäppte kort och sådär och diskuterade med oss. Och det var generellt tycker jag det var... jag har ju varit med i Stockholm många gånger där man kan tro att hela Stockholm har haft en sur dag i princip. Ja. Men lördags var det faktiskt mycket bra diskussioner och sådär. Många som först till i början tycker att vi är helt blåsta. Men sen när man har diskuterat lite med dem och de får se lite mer mänsklig sida än vad den gamla media brukar ge om oss. Så mjukar de upp lite grann.
Ja, var det någon annan konversation som stod ut förutom den med hongkongaren där?
Ja, det var väl, jag diskuterade bland annat med en hon sa ju att hon var fransyska då, men att hon hade blivit född och uppväxt här i Sverige. Hon hade franska föräldrar som jag stod och diskuterade lite med. Men hon började ju sådär att, ja, ungefär som att vi är idioter allihop och fattar ingenting och ja, outbildade fån bara. Och sen började jag prata med henne och liksom... Och fråga, men vad är det du har emot i vår politik då? Ja, då visade det sig att de kanske inte var så jävla påläst om hon ville ge sken om själv då. Nej, men då, från början till att var det lite så här uppjagad diskussion, så var det faktiskt väldigt civiliserat från hennes sida blev det.
Ja, men det kan ju vara så ofta att de börjar diskussionen ganska hetskt, ganska spänt. Men sen när de inser att man är civiliserat kanske mer än vanligt folk är till och med. Att det kan bli en riktigt trevlig konversation.
Ja, jo precis. Och sen, men som sagt, det var, jag pratade med andra som delar flygbolag också. De tyckte också det var generellt bättre än vad det brukar vara faktiskt.
Ja,
så kormarna var på bra humör när det var soligt ute kanske.
Ja, gick det mycket flygbolag och så också? Hur mycket tror ni fick ut?
Ja, jag har ingen riktig koll på det, men vi hade ju, jag skulle tro att vi hade väl en 20-25 flygbladsutdelare utspridda liksom runt där vi stod. Vi gick ju från, vi gick ju som en demonstration då, från det ena stället till det andra och sådär. Och nej, men det är lite svårt att säga, men det var ju otroligt mycket folk ute var det. Så det gick en hel del flygblad. Att,
alltså egentligen, den största delen av aktiviteten är kanske inte varenda flygblad man får ut, utan det är ju att man var där och att då börjar snacket gå. Det är ju nog säkert 50 000 personer att det i alla fall hände. Och då kanske de kikar in på Nordfront och läser någon artikel och funderar lite egentligen.
Ja, ja. Och så handlar det om att etablera gatunärvaro. Det har ju varit bra länge i Stockholm, har det ju. Och ja. det var ju länge sedan någon form av våldsvänster eller någonting kunde liksom ställa till det för oss där nere.
Ja, precis. Men det var väl någon incident som skedde där? Eller? Jag tyckte de nämnde det där på Radio Nordfront också.
Ja, det var ju en av våra killar stod i del av flygblad och sen var det någon form av vänstertyp då, eller ja, intolerant än som stod och diskuterade med honom. Sen gav han på vår aktivist en tjuvsmäll.
Ja.
Men då gjorde ju vår aktivist det han skulle helt enkelt och tog hand om. Men vi hade ju, det var ju, ja precis. Det var inte mer än rätt, men och sen blev det lite tumult och var lite vakter inblandat och sådär. Och, men det blev ju så att efter att jag pratade med dialogpolisen och sådär så blev ju han släppt. Blev han.
Ja, men apropå polisen där. Det är ju lite intressant att de faktiskt släppte han. Det är ju så att säga helt rätt agerat också av polisen för en gångs skull. Ja. Har de agerat rätt i övrigt också under dagen?
Ja, det tycker jag väl. Bättre än vanligt i alla fall. Ja. Så är det ju. Man, det är ju lite av ett lotteri när man kommer ner till Stockholm. Det beror lite grann på vem som insatsledare eller insatschef. Sådär.
Ja, det kanske är det. Ja.
Ja, faktiskt. Men det var väl lite grann att de värsta rötägarna inom polisen var väl Hammarby. Fotboll hade ju någon match ungefär samtidigt. Så då kan jag väl tänka mig att de värsta rötägarna bland poliserna var där nere.
Ja, okej. De skulle hålla koll på fotbollshuliganer liksom.
Ja, precis. Eller, ja, de brukar ju banka på vanliga supportrar också. Så.
Jo, visst. Ja, precis.
Ja. Så då hade de väl, de värsta rötägen som sagt var där då säkert. Men nej, det var otroligt lite poliser. De var ju inte ens i närheten av oss faktiskt.
Ja, men då så. De höll sig på behörigt avstånd och agerade.
Ja, de gjorde det de skulle för en gångs skull.
Ja, precis. Det är som vi har konstaterat förut i sådana här program också. Det är ju illa att vi ska behöva bli förvånade över att de beter sig som de borde göra.
Ja, faktiskt. Faktiskt. Men överlag en riktigt positiv dag i Stockholm.
Mm. Men jag vet, Emma, när jag ringde och pratade med dig här tidigare så berättade ju du att du har ju bott i Stockholm förut. För, ja, hur länge sedan var det?
Jag tittade upp till Dalarna. För, gud, vad är det nu då? Är det 2 år sedan? Sjögren, hjälp mig. Är det 3 år sedan? 2 år sedan?
Tiden går så fort så jag, man hinner inte med.
Nej, men jag tror att det är 2 år sedan. Jag tror att det är 2 år sedan.
2 år.
Jo, men jag tror också att det var så.
Ja, men precis. Men då när du bodde där i Stockholm, då berättade ju, eller ja, du berättade för mig i alla fall att då var ju poliserna annorlunda. De var ju så att säga inte enligt lagen då. De höll på med trakasserier och så. Eller hur var det?
Nej, men det som Sjögren säger, att det beror på mycket när vi har offentliga i Stockholm eller haft stora demonstrationer och sådär. Då beror det på mycket vilken, vad det är för poliser som är i tjänst och vem det är som bestämmer. För vissa poliser har agerat alltså bra och andra agerar ju helt galet. Jag minns ju på Medborgarplatsen till exempel 2014. Där var inte jag med själv. Men då var det ju poliser som slog ner våra medlemmar och aktivister bakifrån. Det var ju en som fick rygghotan avslagen och sådär. Han mår ju bra idag då. Men så att de har ju varit helt, och kan fortfarande vara, ska jag säga, helt störda, rent ut sagt.
Ja, precis. Och då, i och med att det är så, det tyder ju helt enkelt på att det handlar inte om att, alltså det handlar om i botten då, det är att det finns en polis med en politisk agenda. Eller som bara är helt psykiskt störd. Så ändå kan ha kvar jobbet.
Jo, men precis.
Kan vara som natt och dag liksom. Beroende på vilken insatsledare man får.
Jo, men precis. Jag kan känna att jag kommer ihåg på. Det var jättemånga år sedan. Jag kommer inte ens ihåg vad det var för. Hade varit för aktivitet i Stockholm. Men det var då på den tiden. Det fanns jättemånga olika organisationer. Och då vet jag att det var. Massa röding ute i stan också. Och polisen stannade väl några av våra grabbar, inte motståndsrörelsen då, men nationella grabbar. Och i princip släppte de för att de stod på våran sida personligt. Så att, och de var mer emot rödingen än oss. Så att då fick ju grabbarna gå och bara här, gå och ta hand om dem. Det är liksom, det är lugnt. Mm. Så det är ju verkligen personligt på vilken polis du får, du träffar på och har att göra med.
Ja. No. Men vad var det, du berättade något om att ni hade fått massa husransakan, 8 eller något sånt. Vad var det du sa om det när vi pratade?
Jo, men alltså jag vet inte hur det ser ut i övriga landet. Men i Stockholm så är ju polisen väldigt vaken och det är ju en större polis där nere. Det är liksom, de knackar ju på lite, lite som de vill där nere. Och får du ganska ofta du får en husransakan efter aktiviteter eller så.
Ja. Men vi får hoppas på att de helt enkelt fortsätter att ha en bra attityd. De kanske helt enkelt gör sig av med de dåliga insatsledarna och väljer att agera respektfullt framöver och enligt lagen. Men vi tar och hoppar till en musikpaus här och går vidare till nästa ämne efter det. Jag tänker att vi kör låten, ska vi se här, Johan Wendelkopp Sandströms låt, eller kanske tonsättning, Gleipnerkvädet. Välkomna tillbaka till programmet. under musikpausen här så kom det fram att vi hade faktiskt inte riktigt tömt ut det här ämnet. Sjögren, du hade ju lite att berätta, eller ja, någon fundering och tanke kring gatunärvaron och just varför det är viktigt.
Ja, alltså gatunärvaro handlar mycket om att vi ska få kunna prata med folk direkt utan att någon ska filtrera vad vi säger och sådär. Vi har ju märkt sen många gånger att när man får diskutera med folk, då blir de, som jag sa tidigare här, att de har ju en helt annan bild av oss. Och på gatan när man ute och möter folk så här, det är väl nästan det bästa sättet att kunna säga egentligen vilka vi är och vad vi står för egentligen. Istället för att det ska bli filtrerat genom sådana här lögntidningar som Dalarnas tidningar, Expressen, Aftonbladet och sånt här.
Ja, precis. Och jag kan tänka att det blir mer än bara det man säger. Man visar ju upp en hel attityd också. Att man är
ja, precis.
Deras argument och man är helt resonlig liksom.
Ja, precis. Och det är väl en stor del till varför vi kör mycket sådana här offentliga aktioner och sånt. Är det?
Ja, precis. Jo, jag kan tänka mig att det kan bli nästan chockerande så att säga för en person att få träffa någon av oss efter att de bara har läst om oss på medierna. För det är ju tvärtom egentligen vad medierna skriver.
Ja,
de skriver faktiskt att vi är hatiska och att vi är helt inskränkta, men det är ju tvärtom egentligen.
Det finns en bra artikel som handlar om det här. Den heter Det finns inga nazister, som om man söker på det här på Nordfront. Jag tror antingen är det Öberg eller Henrik Pilström som har skrivit den. Jag minns inte riktigt.
Ja.
Men den resonerar lite grann kring såna här saker där, faktiskt, som är bra. Där de tar upp att den här personen som media vill måla upp oss som, den existerar inte. För det finns ingen människa som kan vara så ond i princip. Nej. Då.
Men vår producent kanske kan ta och leta upp den här och länka den i chatten. Så folk kan ta och bokmärka den helt enkelt och läsa den framöver.
Ja.
En grej som jag har tänkt på liksom just när man är på gatan. För det är liksom när någon kommer fram att igen, det ena eller andra liksom har helt fel åsikter. Om man frågar bara, men vad är vår politik är som ni inte håller med om? Och då visar sig liksom i 99,7% av fallet så har de inte ens läst på för 5 öre om våran politik.
Ja, det kommer jag ihåg helt och hållet från valrörelsen.
Jag gillar den när de säger att de har läst våra partiprogram och där står det svart på vitt att vi tänker mörda människor. Den gillar jag.
Ja.
Jo, men det går ju alltid, om man ska vara djävulens advokat lite grann så här. Det står ju att vi ska inrätta en folkdomstol till exempel. Typ. Och då kan jag väl tänka mig att om man ska utgå från deras egna premisser där de kan döma folk hur som helst så anser de, tycker de väl att vi också ska göra det. Men i mångt och mycket så handlar det om projicering när de håller på med. Så man känner sig själv, känner man andra helt enkelt.
Jo. Men på tal om allt och inget. Jag ringer runt här till mina medarbetare och hör av dem lite vad de har haft på sinnet senaste tiden. Och det var faktiskt så att Engman, du hade ju tänkt berätta något i förra avsnittet vi hade. Men jag glömde bort det helt och hållet. Jag hade det medskrivet på mina anteckningar att du skulle ta upp det. Men av någon anledning...
Ja, precis. Och, nej, jag tyckte att vi fick ju till det avsnittet rätt så bra i alla fall.
Ja, precis. Och du rättade mig inte heller.
Nej,
men det du hade tänkt berätta om... Ja, du kan väl få säga det själv. Vad är det för något?
Ja, det är då John Ludvig Rönnberg. Men även känd som Ludde. Eller framförallt Luddes koja. Och det kanske inte hör till Dalarna. För det är ovanför bollen. Ja, rätt intressant i alla fall.
Ja, men jag har ju faktiskt inte hört talas om det förrän du nämnde det till mig.
Nej,
jag är inte någon superpåläst och så, men vad handlar det om?
Ja, det är en gubbe som byggde en koja ute i skogen och som han bosatte sig och bodde i den där kojan i 60 år. Och den var ungefär 10 kvadrat stor och han hade väl en liten vespis där inne i kojan och sådär så det gick. Och han levde sådär ute i skogen.
Och, ja, 60 år, det är länge det.
Ja. Och vad heter det? Ja, han fokuserar väl mest på att ge djuren mat framför sig själv. Men sen en dag i veckan så då var det två tanter som lite gav han mat. Ja, sen livnärde han sig väl lite på.
Jaha, men han var alltså gatumusikant så att säga för att få in pengar och köpa
precis.
Mat.
Men var han väl mycket ute i skogen i sin koja där. Och sen är det folk som har varit hit och besökt. städa lite. Då fick han till svar att nej, som att städa bort, tyckte han.
Vad sa du där? Du bröt lite. Man kunde göra...
Ja, nej, livet var för kort för att städas bort, tyckte han. Det var
bättre
att sysselsätta sig med annat.
Ja. Men alltså det här...
Alltså, då...
Men då, för jag tyckte jag såg en bild på honom. Då var han ju ganska gammal på bilden. Men då betyder det att alltså när han var kanske, vad kan han ha varit, 20, 30 någon gång? När han gick ut i skogen och byggde sig en koja.
26 år gammal var han.
Lite ja. Men du ser, och gör det beslutet att helt enkelt flytta ut i skogen. Det var väl, det är ju ganska modigt gjort, minst sagt.
Och nej, han gick alltid sin egen väg och ja, sådär då liksom. Byggde en koja, det där. Och sen var han väl även indragen när det var krig då till svenska försvaret.
Jaha, ja, ja.
Så på tal om att skjuta, så då han hade en liten i kojan där som han sköt råttor då. Det verkar.
Råttorna då alltså?
Ja, annars ja. Så... Ja, han köpte hellre fågelmat i fåglarna än mat i sig själv.
Men Luddes koja då, är det alltså något som är allmänt känt uppe då? Vad sa du området var ifrån? Ungefär vid Bollnäs?
Ja, ovanför Bollnäs i skogen där. I Valsta.
Men bor han kvar där nu eller?
Nej, han gick bort 2009.
Ah, ja.
Det var en kollega som började prata om det här förut. Det var rätt så intressant. Så läste jag på en del och ja, jag tyckte det var rätt så intressant att ändå liksom i modern tid att folk kan bo i en koja i skogen utan el och vatten och sådär. Och det är som han sa, att han tyckte att friheten var viktigare än tryggheten.
Ja, men precis, precis.
Och ja, men liksom att det gick att bo så pass primitivt. Och han, en gång i veckan, så då kokade han upp en stor kittel med vatten och tvättade sig. Och då höll han på att tvätta sig en timme då, tvåla in sig sådär innan han sköljde av sig. Men sen sista åren då flyttade han väl in på hem. Det tyckte han var förargligt, för då fick man ju bara duscha i 12 minuter. Och, och dessutom så då fick han utslag och sådär av tvården, så han tyckte att det var ju rena helvetet det där. Han trivdes betydligt bättre i en koja i skogen.
Ja, precis.
Och jag har även kollegan berättat att han hade även rymt ifrån hemmet då. Tillbaks till sin koja. Men det är inget att hitta någon på näten. Jag letar nu.
Men
2009 och varit 86 år då. Så jag tror att det var sista året som blev inne på hemmet innan det. Så då...
Ja, det är ju verkligen att sätta saker i perspektiv. Hur många skulle egentligen kunna tänka sig att på allvar bo ute i en koja i ens en vecka? Inte säga sedan 60 år liksom.
Kan man köra en utmaning och göra det i sommar?
Ja,
alltså.
Alltså egentligen. Det var det sa jag faktiskt till Engman när han ringde mig. Det var, eller när jag ringde till honom. Att, vadå, det vore ju en rolig utmaning egentligen. Hur länge skulle man kunna klara sig utan sin lägenhet eller sitt hus? Om man skulle bara bo länge utomhus.
Det här är ju inte närheten samma sak. Men när jag gick i sjuan så bodde vi uppe utanför Örnsköldsvik i skogarna där. Och då hade vi i början av höstterminen varje år så hade vi att alla sjuorna åkte ut tillsammans över helgen. Och tältade som start på terminen liksom. Åkte vi ut med buss då. Mitt ute i skogen på fredagen. Och sen så gick vi några kilometer i skogen med packning och grejer. Och sen så tältade vi vid en sjö där då, över helgen.
Var det ett sånt här stort militärtält då?
Nej, vanliga så här små tält. Alla vi, vanliga små tält liksom. Men just att vi var ute i, jag tycker det var så häftigt att vi var ute just med skolan över helgen. Och alla var med. Och vi var liksom, ute i tält utan... Ja, då hade vi inte mobiltelefoner på samma sätt som idag. Men det var ju utan el eller någonting och bara var där en helg och paddade kanot och gjorde eld och var i skogen.
Men är det någon här som har varit ute på någon riktigt lång aktivitet då?
Du menar med organisationen eller?
Ja, rent allmänt. Säg att man har varit ute i en månad eller så, eller någon vecka eller så.
Nej, inte så länge. Vi har gjort lite så här tuffare vandringen än vad vi var ute i dygn nästan. Alltså gått hela tiden då. Men inte så att man har varit och bott på ett ställe och sådär. Men det hade varit roligt att ha gjort.
Ja, det är väl ofta det att man har inte tid riktigt i vardagen att undanvara en hel vecka liksom och då vara ute i skogen.
Nej. Får väl ta det i sommar då? Får vi boka in en vecka tidigt på året så att alla kan ta semester då?
Ja, det är väl det.
Det är ju bra för karaktären och, dels ja, göra sådana här vandringar som jag sa. Det, när man rör på sig hela helt dygn utan att sova och kanske inte så mycket att äta och sådär att Man blir ju att växa som människa i och med att man klarar ju mycket mer än vad man tror. Mm. Och det är ju lika om man ska bo ute i skogen sådär en vecka eller två veckor eller någonting. Utan det krävs ju otroligt mycket samarbete med dem man bor med och sådär för att man ska överhuvudtaget få det att liksom gå ihop.
Ja, ja.
Med eld och allting och sådär.
Ja, på tal om rätt så tufft då. Det två år sedan som vi i NST5 hade en skogsaktivitet där det var, ja, planen var att vi antingen skidor eller snöskor skulle ta sig ut i skogen och bygga ett vindskydd över natt och sådär, men det där med skidor, det var ju lite bortprioriterat för vissa, till exempel NST-chefen, han valde inte ha skidor. Kan du berätta lite om det här, Sjögren?
Jag minns faktiskt inte riktigt det här. Så jag vet inte vad du pratar om.
Ja, men det var väl då att
jo, det jag minns det mycket väl. För jag hade en otroligt tung ryggsäck och det var jättemycket snö. Så jag sjönk ju ner till, jag är rätt lång då, men så jag sjönk ju ner till höfterna. Så man fick ju krypa fram nästan i snön. Och du åkte omkring, åkte åtta runt oss nästan med dina skidor.
Fast det är väl Norling vi ska hänga ut lite där, för han hade ju varit ute och kontrollerat snödjupen med skoten och tyckte att men fan, snön den var ju så bra så det behövde ju inga skidor.
Det finns ju ännu en värre part i det hela, Ingmar, och det är ju jag. Jag hade ju med mig skidor. Och när jag såg att alla andra tänkte gå utan skidor, då var det bara du som skulle ta med dig skidor. Liksom. Tänkte, fan, det låter ju bara som en massa trams det här med skidor. Det var Ingmar som kör med dem. Ja, jag tog ju också lämnade skidorna helt enkelt på din gård och gick ut i skogen.
Ja,
och ja vi har lärt oss att man ska lyssna på arrangören.
Ja, absolut. Det var inte, ja, kan det ha varit en kilometer knappt alltså, men det tog timmar att ta sig den sträckan. 1,5 tror jag att det var.
Mm.
1,5 kilometer och det, jag vet inte hur många timmar det tog, det är liksom, men som sagt, det var ju snö upp till midjan på er. Det...
Ja.
Och jag kunde skutta omkring på skidorna, gå åter i kring er, som sagt. Det...
Men vi har ju faktiskt i alla fall gjort om aktiviteten med skidor allihopa nu.
Ja.
Jag vet inte, Sjögren, du kanske missade den, men Niklas och jag var i alla fall med och ja, Jesper var också med.
Ja då, nej då, jag var med, jag var. Det var ju då när Engman ramlade i snön när vi fick till film.
Ja, precis, ja, precis. Ja, det var den, ja.
Ja. Ja, nej, men det var ju också bra. Då fick man ju testa utrustningen och sådär och det var ju... vissa skidor som bindningen gick sönder på och sådär. Så det vet man ju till nästa gång liksom, att, hur man ska kanske förstärka skidorna eller förbättra eller vad man behöver för extra grejer med sig ut och sådär.
Det är oftast många sådana här småsaker som man inte tänker på varför man står där och bara, just det, fan, det här måste vara med oss och det här måste jag lösa. Man dyker upp massa små problem eller saker man måste fixa eller laga.
Ja, man lär ut först och inser att det inte funkar. Och det är först då man vet vad man behöver fixa.
Du sa, Sjögren, att man rör på sig mycket utan att äta någonting. Det är ju ta lite där, men i inbjudan stod det att det skulle bjuda aktiviteten som vi hade vintras då. Det var ju lite bluff. Jag och Jesper, vi hade ju sagt att tredje arrangören och Jakob stod en bit bort vid ja, typ slogbord med frukost och sådär. Att vi skulle ta oss dit inom ett visst klockslag. Sen, ja, det tog ju, det var faktiskt lite tur för att det tog ju längre tid än vad vi hade tänkt. Så då kom vi med direktiven att nej, men vi kommer inte hinna till när jag slog bord där innan klockan 12, annars kunde Jakob sticka till nästa ställe då.
Mm.
Men han var ju inte med första början för han var hemma och var sjuk. Men det var ju ingen annan, jag och Jesper som visste det. Så det, då märks det liksom vissa mer än andra när man inte äter liksom på blodsockret och sådär, men nej, alla kämpade på riktigt bra och, men det är som sagt nyttigt att prova på det där.
Jajamensan. Då får man inse att man klarar mer än vad man tror. Det är ju, ja, man klarar ju sig 30 dagar utan mat eller värre egentligen.
Ja, ja, bara då tillgång till vatten och sådär så klarar du det rätt länge.
Precis. Men nej, vi tar och går vidare till... Eller du hade något där, Engman?
Nej då, vi kan gå vidare helt enkelt.
Ja, då tar vi och går vidare. Vi tar och kör låten Ni kan aldrig. Och vilket band är det på den också, Sjögren? Det var du som länkade den.
Ja, det är faktiskt ett gammalt Göteborgsband som heter Triskelon.
Ja, så vi kör den. Och
sen eller om de var från Trollhättan till och med, kanske.
Ja, ja, okej. Okay. Ja, ja. Fast, men vi kör den.
Fast vi norr om Dalälven, vi räknar ju Trollhättan till Göteborg.
Ja, ja, precis. Vi kör den och så är vi strax tillbaka. Jag vill kämpa till varje pris med vår tro och råd för liv. Där är sorgligt och lunden för din fän. Men graven, vi vet oss igen. Allt jag känner är hat. Vi motarna går upp den stan. Vi kommer aldrig att böja oss. Vi kan aldrig besegra oss. Ja, välkomna tillbaka till NR Dalarna. Och som jag berättade i början av avsnittet så är ju Kristoffer sjuk. Men han har faktiskt ändå varit driftig och industrifull. Och han har plockat fram nyheter ändå för oss att berätta om här i radion. Så jag kommer ta och göra hälften av hans jobb i alla fall. Vilket är att berätta och ja, gå igenom nyheterna här tillsammans. Och det första som vi har att prata om. Det är att i Hedemora så har det ju skett en dödsolycka. Förra året i februari. Och det var ju en dödsolycka som... Det var ju inte i samband med ett brott direkt kanske. Utan det var ju på en arbetsplats. Men jag läser här. I februari förra året så avled Thomas Ekenstein på sin arbetsplats i Hedemora. När ett schakt rasade in över honom. Nu åtalas Grytnäs gräv och bolagets vd. Misstänkt för grov arbetsmiljöbrott. Det är alltså då att åklagaren menar att vdn i egenskap som ansvarig för arbetsmiljön i bolaget av oaktsamhet orsakat Thomas Ekensteins död Men vdn förnekar brott. Enligt åtalet så hade risken för ras identifierats och åtgärder för att förhindra ras hade angivits i en arbetsmiljöplan som Grytnäs gräv dock ska ha underlåtit att följa. Åklagaren menar att bolaget aldrig vidtog några åtgärder för att förebygga rasrisken och att arbetstagarna saknade tillräckliga kunskaper om riskerna. Det ska också ha saknats en person med kunskap om geotekniska förhållanden att leda arbetet. Och citat här då från åklagaren. Han skriver så här. Om ovanstående brister åtgärdats hade rasrisken förebyggts och olyckan hade inte inträffat. Och då har alltså Grytnäs gräv här då krävts på 1,5 miljoner kronor i böter. Och det jag slås av från den här händelsen och historien i sig, det är ju egentligen det breda inom industri och anläggning och byggbranschen rent allmänt. Jag har ju faktiskt inte själv jobbat inom den branschen, men jag har för mig ändå att ja, Engman och Sjögren, har ni någon erfarenhet av att jobba inom ja, byggbranschen och så? Brukar man arbeta enligt så att säga säkra förhållanden och efter ja, föreskrifterna?
Min uppfattning är ju att många gånger så finns det en vilja om att följa säkerhetsrutiner och säkerhetsarrangemang runt sitt jobb. Men många gånger så fuskas det också, för ett jobb kan ju ta betydligt längre tid om man ska göra efter de säkerhetsregler som finns. Så det är ju lätt hänt att det fuskas. Så är det ju, tyvärr. Och då kan ju, nu säger jag inte att det fuskas i det här fallet, men det kan ju ske väldigt dåliga grejer om det görs så.
Ja, precis. Och det kan ju vara så. Jag har
också en tagning på det där.
Ja, men kör du.
Det är mångt och mycket så att på många ställen finns det så mycket jävla regler och paragrafer som är, ja, men som någon har sett och kommit på ett kontor som aldrig har varit ute på bygget i fråga och kollat själv. Det skulle bli omöjligt att utföra arbetet, framförallt inte under den tiden man har på sig. Så att jag tror att när det kommer, ja, men istället för att ha några få ganska basic säkerhetsregler som är vettiga, då blir det överröst med 14 till som är totalt idiotiska och som inte funkar.
Och då blir det istället då för att man har för många, då gör man inga av dem alls liksom.
Ja, precis. Och ja, men sen är det väl lika just att alla byggen och allting möjligt och så billigt som.
Ja, det är inte kanske ett kvalitetstänk, och man kanske tänker till och med två steg på kvalitet. Det kan vara kvalitet för arbetarna samtidigt som det är kvalitet i bygget. Alla inblandade.
Precis. Och jag vet det att, men det var när Friends Arena byggdes i Solna. Så väl jag och två där de hade efterfrågat, det var väl egentligen två stycken som kunde hantera spett och slägga. Det var liksom de kriterierna de hade.
Mm.
För först jag och en kompis som åkte ner där och var där ett par veckor. Sen kom den tredje ner dit. Men som sagt, det är, och bara har man de kriterierna, var säkerhetstänket. Nu var ju både jag och han, vi platsade väl jävligt bra till de mesta jobben där nere. Det var ju många som man hade tagit ner som, ja, men ryckt bara så, ah, du ser ut att kunna lyfta tungt, du får börja jobba här.
Jo,
det var
precis.
Nästan så med vissa saker. Det, och noll säkerhetstänk i vissa, och framförallt ta in utländskt arbetskraft. De brukar inte ha samma sätt.
Nej, de har nog kanske inte ens hört talas om att det finns lagar om det i Sverige. Och att man kan stämma företag som inte följer det.
Nej, precis. Det, och, ja.
Det är väl som vanligt i Sverige att man är väldigt dåligt insatt i vad man faktiskt har för rättigheter.
Mm.
Men framförallt att allt ska gå så jävla fort och vara så billigt som möjligt. Så då blir det förmodligen att de har kringgått ting. Med.
Ja, och så att säga säkerhet på arbetsplatsen låter ju som något som facket kanske borde intressera sig för. Men ja, facket, är det något som har gjort så bra saker i Sverige på sista tiden? Vad säger ni?
Nej, det är väl snarare så att sossefacken jagar oliktänkande istället.
Det är bara politruker och kommissarer.
Ja, precis som i gamla Sovjet.
Men, tänkte du, ja.
LO-facken, det är ju ingen som helst mening om. Det enda de gör är att jaga oliktänkande och ja, men donera pengar till Sossarnas valkassa.
Men vi har några fler nyheter här att riva av, så vi tar och hoppar vidare. Och det är så att i Dalarna här, givetvis, så är det så att regeringen vill ge mer pengar till Dalarna, men inte till Falun. Och att länet har också dock välkomnat det här förslaget, alltså Falun inkluderat. Nu är det så att regeringen vill skjuta mer pengar till glesbygden, så att kostnadsutjämningsutredningen, så som kostnadsutjämningsutredningen tidigare har föreslagit. Och länet välkomnar detta helt enkelt. Det är så att i oktober i fjol så föreslogs kostnadsutjämningsutredningen att mer pengar skulle omfördelas till landsbygden från storstadskommunerna. Riksdagsledamoten Peter Hellander från Centerpartiet satt med i utredningen. Och ja, kort och gott så är det helt enkelt så att man vill föra en omfördelningspolitik så att i glesbygdslän, där det kanske är svårare att arbeta med transport för äldre, man har ju och allmänt bara bussning av barn till skolor, så blir det större omkostnader och att man vill fördela om, ja, man vill fördela om resurserna så att det finns möjlighet för samma servicegrad i hela landet oavsett var du bor. Så att du kan få, vad kallas det nu när man, vad heter det när man kan få, när man är pensionär och kan få gratis, eller nästintill gratis.
Färdtjänst.
Färdtjänst, precis, där har du det. Så man kan få färdtjänst till samma pris i hela landet. Och då krävs det ju, om det är längre distanser på glesbygden, vilket det är, så krävs det ju givetvis också mer pengar där för att man ska kunna ha det till samma pris i hela landet.
Ja, alltså grundtanken kan ju, är ju god givetvis.
Är det? Ja, precis. Och det var faktiskt min respons från hela den här artikeln här och hela händelsen. Det verkar ju som att den trasiga klockan ändå slår rätt 2 gånger om dygnet i det här fallet.
Ja.
Om man lyckas göra någonting rätt för en gångs skull.
Ja, men det blir ju samtidigt lite så här att det är ju lite grann som man bäddar får man ligga. De har ju, politikerna har ju länge i princip fört en politik där man har utarmat landsbygden. Har de ju. Och så blir de nästan förvånade när de måste skjuta till pengar sen för att det inte finns någon form av infrastruktur liksom som funkar i på landsbygden. Och så vill de bara att folk ska flytta in till städerna hela tiden. Allt ska centraliseras.
Precis, för det är ju det som den allmänna trenden är, att de skiter i landsbygden och vill centralisera det i städerna.
Ja, så det här det är bara att se hur Ludvika kommun har hanterat byskolefrågan och massa andra frågor, och den här storskolan de vill bygga i Sunnansjö när de ska bussa folk från Fredriksberg och sådär.
Ja, precis. Och vi har faktiskt en annan nyhet sen som kommer ta upp det också. Det är ju då att i Särna så har de ju skolstrejkat, eller tänkt skolstrejkat. Det har ju nu avblåst av någon anledning. Men där har det ju också med skolcentralisering att göra. Då skulle det då centraliseras till metropolen Idre. Det är ju kanske inte på samma nivå, men ändå.
Men allting handlar ju om att man lägger ner byskolor. Jag förstår bättre problemen med att inte få lärare i skolan. För det finns en lärarbrist i hela landet. Och den märks väldigt tydligt ute på, alltså här ute på landet kanske. Men samtidigt så är det ju inte alltid det bästa kanske att flytta alla skolorna och flytta ihop dem till en stor skola.
Ja, de tänker att de kan spara pengar på att ha större klasser och färre lärare på en och samma skola.
Jo, fast problemet är ju att det är en sak att det finns behöriga lärare. Det är jättebra. Men om vi tar om de behöriga lärarna i Stockholm till exempel som har stora klasser. De mår ju istället skit för att de inte hinner med och kan inte vara bra lärare. Så frågan är ju om en sån lärare då som ändå är utbildad men inte hinner med sitt jobb är bättre än kanske en outbildad eller en mindre utbildad lärare men som faktiskt hinner med.
Ja, nej, då är det ju så att det är ju viktigare att kunna ha en outbildad lärare då som faktiskt har tid till att i alla fall hjälpa en med sina läxor eller med sina funderingar. Det spelar ju ingen roll ifall du har en mångutbildad lärare, mångårig utbildning på läraren, ifall du inte ens kan få hjälp när du räcker upp handen. Det är ju så självklart liksom.
Sen tror jag att just nedläggningen av, och det tror jag att reta gallfeber på systemet. Sådana, därför ska alla skickas in till städerna. Är det många?
Ja, det ser du ju på den här, det ser du på den skolan i Ickeberget till exempel som skulle läggas ner.
Precis.
Ja, för där, och där det kan ju också nämnas att Ekeberg är en liten by som ligger i Borlänge kommun. Där fick ju Sverigedemokraterna fick 28% i kommunvalet och 32% nästan har jag för mig i riksdagsvalet för SD. Och hon som är ordförande i nämnden som la ner det där, Monica Lundin, hon är ju liberal är hon ju. Så hon hatar ju SD och då är det klart att hon vill bestraffa en befolkning som röstar på SD på det där sättet. Plus då att det är alldeles för vitt givetvis.
Jajamensan. Men vi tar och hoppar vidare till nästa nyhet här. Och det är att även i Falun, du, lite på samma ämne här, så är det en person som har blivit nedslagen, kidnappad och indragen i en skåpbil. Mannen berättar själv att plötsligt bara så blev det svart. Mannen hade varit på födelsedagskalas i Falun, men vid 22-tiden så lämnade han festen för att ta en promenad. Han säger då att helt plötsligt blev det svart. Det måste ha slagit ner mig bakifrån. Mannen i 30-årsåldern hör hemma i Rättvikstrakten, men han har valt att vara anonym för att slippa allt för mycket uppmärksamhet. Men han vill ändå varna andra. Och ja, han har gått hem från en fest i Falun-trakten. Jag har för mig att de skrev att det var i närheten av Boysenburg. Ska se här.
Sverige har aldrig varit tryggare.
Ska se, här var det. Rättvikaren var på föreslagsglas i Copperman Cruisers lokal på Ingarvet. I ett industriområde i västra utkanten av Falun. Och då ska jag ha kört förbi, tror de då, en skåpbil med, vad var det? Utländska registreringsplåt som har... Och han berättade själv här också, ska vi se. Han tog en promenad och var på väg till antagligen busshållplats för att åka hem till Rättvik. Men han kom aldrig ända fram. Helt plötsligt blev det svart för ögonen. Jag har en bula i bakhuvudet, troligtvis blev jag slagen eller något. När mannen sen kvicknade till, då låg han inuti en skåpbil. De muddrade mig. Det kändes som att det var tre personer. De sa aldrig något till mig, men de pratade sinsemellan. Det lät som polska eller ryska. Men mannen som blev kidnappad hade varken pengar eller plånbok på sig. Så de hade nog inte kunnat ta så mycket från honom. Kanske om han hade mobiltelefon. Allt blev väldigt luddigt. Jag såg inga ansikten. Allt gick så fort. Sen öppnade de en skjutdörr och kastade ut mig i farten. Men historien tar inte riktigt slut där. För när han senare sen, efter några om och men, har vandrat runt på... Ja, han blev ju utkastad bara på någon landsväg någonstans för att försöka hitta hem. Så hittade han ju till slut till ett sjukhus efter många om och men. Och där så frågade han sjukpersonalen. Och de sa att han skulle ringa 114 114 på sjukhuset. Och där fick han då vänta sen i en kö i en timme och 40 minuter. Och sen... Efter att han hade ringt då till 114 114, han ville ju då berätta liksom för någon att han hade blivit indragen i en skåpbil och att han hade blivit utsatt för ett brott. Så efter en timme och 40 minuter i kö på 114 114, då skickade de sen poliser till sjukhuset och då berättade de att han borde ju ha ringt 112 givetvis, inte 114 114. Och det är givetvis ett galet att han blev tillsagd att ringa 114 114.
Jo, det är lite sjukt. Man tycker att vårdpersonal borde veta att 112 han ska ringa om det är ett pågående brott. Liksom. Eller ett nyligen brott. Så.
Ja, precis, precis. Han hade ju redan blivit röntgad och så på lasarettet där. Och han hade inte blivit... det var inget som var brutet eller spräckt. Utan han hade en bula bak på huvudet.
Tips är ju att alla som vill ha snabb hjälp. Det är ju att säga att vi står och delar flygblad någonstans så kommer ju polisen direkt.
Då kommer full styrka, både helikopter, hundar och hela kittet.
Ja. Jo, visst. Det verkar ju vara så nu för tiden. Ja. De prioriterar ner resten och bara lägger ner hela utredningarna.
Ja, det finns ju flera exempel på det här faktiskt, men det är väl kanske lite off topic här, men finns det ju. Ja, där de har skickat flera och flera patruller, bara för en vanlig banderollaktion eller liknande.
Folk ska dricka pizza i ett kök. Och...
En intressant sak är ju här att vi pratade ju om en nyhet förra veckan. Tidigare i alla fall. Förra avsnittet. Där det också var någon kvinna i Borlänge som hade också blivit indragen i en skåpbil. Hon hade ju sen blivit körd till ett område på Kärna Ängar och våldtagen där. Men den här killen blev ju bara... De försökte ju stjäla han på pengar. Sen kastade de ut den. Men det var ju ändå en skåpbil och folk som blev indragna i den. Det verkar vara lite samma tema. Nej, det kanske kommer bli en typ av återkommande brott då. Skåpbils hit and runs i Falun. Det är inte riktigt det man brukar känna igen Falun för. Falun är väl mer känt kanske för tjänstemannastad. Inte hit and run-attacker från skåpbilar.
Och falukorv och falurödfärg.
Ja visst. Får man inte glömma. Men när vi pratade här tidigare om arbeta rätt och att det hade varit en person som dog där då i det hade trillat in, rasat in från ett schakt, så kom vi ju på att vi borde ju givetvis spela en sång till då de mördades fria republik. Och det är då Dan Berglunds låt här. Så vi tar och kör den. Nej, okej, du hängde inte med i chatten. Ja, shit. Då struntar vi och så kör vi den nästa paus helt enkelt. Producenten hängde inte helt med. Så ta och kör, vad sa vi, Freke, en fikarast med Svensson.
Jag hörde dig sitta vid bordet under en fikarast. Du satt där och drack kaffe efter ett hårt arbetspass. Men näsan ingen tidning och föga munter blick. Snart svor du över samhället och vårt styrelseskick. Du pratade om våldtäkter, om övergrepp och rån. Och om alla flyktingar som borde skickas härifrån. Vidare i snacket om anarkism och kommunism. Men det värsta som du visste var nationalsocialism. Jag betraktade din uppsyn och lyssnade på ditt prat. Du hörde mina suckar och frågade ganska snart vad jag tyckte om nazismen och dess propagandamaskin. Om jag hade mage att försvara dessa svin. Jag svarade helt ärligt att jag var nationalist. En sådan vidrig människa du kallar för nazist. Jag bejakar svensk kultur och nationell identitet. Och vägrar acceptera en mångkulturell smet. Då började du darra och skrika högt på mig. För visst finns det invandrare som faktiskt sköter sig. Du pekade mot bygget där vi båda jobbar svart. Där borta står en flykting som minsann betalar skatt. Han har fast anställning och gör alltid rätt för sig. Eftersom han jobbar vitt så är han bättre än dig och mig. Jag svarade behärskat med en klump i min hals. Du min gode vän har inte förstått något alls. Jag pratade om kultur och svensk tradition. Att det inte bara dessa som utgör vår nation. En afrikan blir knappast svensk för att han bär en folkdräkt. Invandring är inte heller en ekonomisk aspekt. Jag märkte hur jag fyllde din kaffekopp med smolk. När jag pratade om integration och mordet på vårt folk. Till slut ringde klockan, vår fikarast var slut. Jag noterade din blekhet och frågade sen rakt ut. Om du äntligen har förstått hur det hela ligger till. Och om du nu ska kämpa eller tigande sitta still. Du svarade mig genast att jag faktiskt hade rätt. Och att du måste börja kämpa för vår svenska ett. Jag önskade dig lycka till i egenskap som vän. Men nästa morgon svor du över samma sak igen.
Ja, hej och välkomna tillbaka. Nu ska vi prata lite mer om nyheter här. Och som jag nämnde så har vi ju en sak att prata om, Särna. Det är så att de hade tänkt strejka i Särna, en skolstrejk. Men det var inte en skolstrejk för klimatet som de håller på med i Stockholm och så. Utan där strejkar de ju i Särna då istället för lite mer rimligare saker. Som till exempel att få ha en egen skola. Men så här har det utvecklats. Att det var så att vid lördagens stormöte i Särna så kom det upp ett förslag om att protestera mot bussningen av barnen från Särna till Idre. Tanken var att alla barn från årskurs 5 till 9 skulle samlas i aulan i Särna för att istället då för att åka buss till Idre den dagen. Det för att visa sitt missnöje med skolsituationen i Särna och flyttet av förskolan Skrullebo. Så här säger Seth Holmström som är medlem i Särna byråd. Tanken var att protesten också skulle visa vårt missnöje med hanteringen av förskolan Skrullebo. Och så här säger han också. Det finns så mycket som vi upplever har blivit fel. Jag är väldigt kritisk mot hur kommunledningen dribblat med siffrorna. Ett underskott som växte från 12 miljoner till 33 miljoner tvingade fram besparingen som Skrullebo blev en liten del av. Sedan på någon månad blev det plötsligt ett plus på 3 miljoner kronor, säger Seth Holmström. Men de har nu blåst av strejken innan det skulle ha skett. Och orsaken till att de blåste av strejken var för att de säger att de vill ge politikerna som har fattat beslutet en chans att faktiskt sätta sig in i ärendet och framförallt Skrullebos framtid i det här då. Men det tycker jag låter lite udda. De borde ha kört vidare med strejken tycker jag.
Ja, jag håller med. Dels då borde ju lärt sig att man kan inte lita på politiker.
Nej, precis. Nej.
Och de som styr där, då är ju det är ju Centern och Sossarna styr tillsammans där uppe. Varför? De har ju sedan länge nedmonterat både Särna och Idre faktiskt. Har de. Och det här är ju en del i det.
Precis. Jag sökte lite vidare på det där. Och det är ju så att de har försökt centralisera allt till den här Beskovius-skolan i Särna då till en början. Men nu verkar de ju så att säga avveckla allting i Särna rätt allmänt. Och ska då centralisera in det till Idre.
Ja, precis. Så, men där har vi ju centralisering igen. Att de drar ner på allting. Och sen alla pengar som går till huvudorten i kommunen då, som är, det är ju Älvdalen där uppe till exempel. Och Älvdalens kommun har gjort en rätt många olika dåliga affärer. Bland annat har ju en ledande politiker där, han signerar ju ett avtal med några asylboende där som de fick betala mångmiljonbelopp för, som han dessutom fick backning för hos länsstyrelsen, att han hade inte rätt att skriva ett sånt avtal till exempel. Så det här är ju en otroligt den kommunen är inte välskött, så är det ju. Det är många kommuner som inte är där, men det sticker ut lite extra där uppe.
Ja. Och just nu när det handlar om skolor så blir jag ändå påmind om hur motståndsrörelsen höll på och kämpade för byskolorna här i Ludvika. Och det var väl så att man ville ju ha igång en folkomröstning för att få fram lite data på egentligen hur många av invånarna i Ludvika som vill ha byskolor eller som inte vill ha byskolor. Ja. Vad var det de sa då där i kommunfullmäktige?
Ja, det var ju bland annat en från Vänsterpartiet, kommunisterna. Eller rättare sagt, det är väl dumt att kalla dem kommunister. Och egentligen är det så här, HBTQP-vänster kan man ju kalla dem. För det är ju någon form av ny kommunister.
Ja.
Är det med. Nej, men de menar ju på att folkomröstningar är ett trubbigt instrument. Det går inte att lyssna på det.
Nej, precis. Nej.
Och sen menar jag den ena, det var samma vänsterpartist som sa att de här från Grängesberg, de har ju lite dålig utbildning, de förstår ju inte såna här frågor, typ sådär. Så. Ja,
alltså. Där har du sossarna av Vänsterpartiet, arbetarens liksom företrädare.
Han höll ju på att bli lynchad. Jag och Per Öberg var ju på det där mötet uppe i Grängesberg då när han sa det där. Det var inte någon god ton i det där samtalet efteråt, eller?
Nej.
Men man märkte ju det med byskolorna. Jag och Per var ju på många av de mötena och folk var ju otroligt upprörda. Och det var ju 13% skrev ju på för en folkomröstning då, att kommunalfullmäktige skulle ta upp det som en punkt då, och besluta om det. Men det struntade de ju fullkomligt i. Gjorde de.
Ja, där har vi då så att säga de så kallade demokraterna.
Ja, precis.
Visar sitt sanna ansikte.
Ja. Och egentligen var det ju, från början var det ju sagt att de bara ville spara pengar på att lägga ner byskolorna. Var det ju.
Jaha, men vad sa de?
Nej, men det har väl ändrats över tid. I början var det ju att de skulle att det skulle bli en besparing på 2 miljoner ungefär. Med tanke på med lokalhyror och sånt här då, som de inte skulle behöva betala. Och sen blev det ju att som vanligt ungefär som Ickeberg också, att då var ju undervisningen dålig. Det var inte undervisning som kommunen kunde stå för. Så att det skulle vara rätt undervisning till barnen. Ja, ja. Men alla de här byskolorna som skulle läggas ner, som sagt, de har ju också etniskt homogena varit. Så det är, givetvis är det också en del i det här. Det är att man vill centralisera och skjutsa barnen till i slutändan och Ludvika.
De måste ha skolorna att vara mångkulturella. Det får inte vara en kulturskola.
Nej.
Men på tal om kultur, vi hoppar vidare till nästa ämne. Och det är då att i Borlänge så har de ju haft, ja, vad ska man kalla det här? Mopednostalgi och blårök. Det är så att det är för den 19:e gången som Mälstaträffen arrangeras. Och det är då Borlängeklubben TSV Blårök då, som kallar det för mopedernas Woodstock. Och det är väl en aktivitet i Borlänge där man stänger ner de, ja, inte alla vägar, men några av de större vägarna. Och så får man åka moped där. Och det är ju otroligt mycket människor som det har dragit. Jag ser här på bilderna att det drog, ja, kan det vara säkert, alltså man ser inte på bilden. Någon som var i Borlänge när det skedde förresten, som vet hur många personer som åkte förbi ungefär?
Alltså förr om åren, i år vet jag inte, men förr om åren har det ju varit uppemot 700 mopeder när de har kört sån här mopedcruising.
Ja, ja.
Bara. Det är ju också är ju väldigt mycket folk uppe i Mälsta där när det arrangeras. Bra stämning är det också.
Precis, jag kikar ju här på bilderna. Det är som att den här mopedkulturen, den tilltalar ju inte främlingar riktigt. Den verkar ju tilltala mer svenskar.
Ja, precis. Det blir ju så där. Det finns ju, än så länge så finns det ju vissa ställen där det vita kan få umgås utan influenser av somalisk mopedkultur till exempel. Men det kommer väl även fram nu.
Ja, precis, precis. Det blir ju lite så att säga i kontrast också till Classic Car Week som var i Rättvik. Det är ju lite samma tema här, att man ska restaurera äldre fordon i alla fall och köra runt med dem. Här däremot så är det ju, ja, som jag ser det i princip från bilderna här, inte alls så mycket fråga om alkohol, utan det är ju folk som kör runt i princip mitt på dagen och bara visar upp sina fordon. Men det kanske inte stämmer. Vet ni ifall det brukar vara massa alkohol inblandat eller inte?
De har väl någon så här upptränare som på kvällarna brukar ha det. Har de, men annars så tror jag väl att det är rätt lugnt.
Ja, jo. Det verkar som en rätt schysst tillställning. Jag vet själv att jag har stått och tittat på mopederna när de kör förbi. Och de har ju gjort som en liten grej av att jag inte bara köra med en moped. Utan jag ser ju här att på en bild så är det ju en som har klätt ut sig till en tjuv. Eller en rymling från ett fängelse. Och han åker runt i, ja, en sån här vitrandig dräkt och har ett bytdäpp bak på mopeden. Och efter honom sen så kommer det ju en länsman på också en moped där i klädd dräkt. Och åker runt som i en liten kostym. Och det är lite festligt att man gör det som till en liten, ja, det är väl en teater eller något sånt kan man väl kalla det. Det blir mer än bara en moped. Det blir som en hel grej av det.
Skulle polisen vara så det jävla efter trimmade mopeder, tror jag att stann varenda jäkel. Varje, men det är väl bra många i alla fall som skulle åka dit.
Ja, ja.
Nu ska vi inte ge polisen några dåliga idéer här, Engman, tycker jag. Hålla på att förstöra från de stackars mopedåkarna.
Nej, vad heter det? Det måste ha varit samma dag som ni i Borlänge centrum. Vad heter det? Amsberg. Och då kom det ett gäng mopeder åkande. Så gick det bra duktigt. Som sagt, det var verkligen blårök. Det är fränt med gamla grejer så där och kul.
Ja, och du nämnde blårök där också. Det är ju, läste jag här då artikeln, på grund av att de har med olja i bensinen. Och att det är den då som smörjer motorn.
Ja, precis. Som den gamla misstänka tillställning.
Ja, exakt. Ja. Precis. Men vi går vidare till den sista nyheten här i veckan. Och det är då att ytterligare en skola har fått, ja, ja, ta del av en massa skit helt enkelt. Det är en skola här i, ska vi se vilken stad det är i. Det är i alla fall Brittsarvsskolan. Har ni koll? Det, men det är i Falun här. Det är i Falun. Och det är så att här ombyggnaden av skolan har blivit försenad och de yngsta barnen börjar ta terminen i en samlingslokal. På måndag är Brittsarvsskolan en skola för barn från 6 till 16 år. Men ombyggnaden är inte klar i tid. Elever i förskoleklass och årskurs 1 börjar tillfälligt i en samlingslokal nära skolan. Byggarbetet har pågått inför skolstarten på Brittsarvsskolan, både ute och inne. Den tidigare högstadieskolan blir nu så kallad F-9-skola med alla årskurser. Alltså en väldigt centraliserad skola. Och på måndag så kommer barnen. Det är ju med andra ord idag, måste det ha varit. Och förskoleklassen kommer då, förskoleklass upp till 4:an flyttar in på grannskolan Tegelbruksskolan. Årskurs 5-6 går redan på Brittsarvsskolan sedan en tid. Men man har haft en plan på att anpassa lokalerna, men de har inte lyckats hålla de här planerna, konstaterar Gustav Malberg som är grundskolechef. Bland annat så hade trädrötter trängt in i dagvatten och avloppens ledningar som legat i marken sedan skolan byggdes på 60-talet. För att förebygga problem är nu upprustningen mer omfattande. Och det var ingenting som de kunde förutse. Hoppsan! Så då är det alltså så att första klassarna här då får sitta i en samlingslokal och ha sin centraliserade, ja, superfina skola då kanske. Det skulle inte förvåna mig om de här första klasserna i vanliga fall kanske hade kunnat gå på en byskola istället. Men nu ska bussas in till centrala Ludvika för att få sitta i sin samlingslokal. Samtidigt kanske som deras byskola står stängd ute på bygden. Vore ju höjden i alla fall av ironi och clownsverige i alla fall om det är så.
Ja, det skulle ju inte förvåna mig om så är fallet faktiskt. Jag vet ju att det var det på tal om att de ska lägga ner några byskolor utanför Falun också.
Mm. Men med det sagt så välkomnar jag faktiskt alla elever allmänt här. Oavsett om ni har gått på skolorna här i Särna eller i Falun. Eller bara rent allmänt i Dalarna givetvis. Att höra av er till oss och berätta ifall ni har haft problem med framförallt då centraliseringen. Eller bara rent allmänt. Det kan ju vara så att på grund av att centraliseringen så får ni problem med mångkultur, invandrare. Som tidigare inte alls var ett problem när man var på en byskola. Och ja, normala medier skulle ju aldrig ge gehör för en sådan klagomål. Men vi finns ju i alla fall där för det. Men nu borde det stämma att vår producent har laddat ner den här låten vi pratade om tidigare. Så vi tar och kör Dan Berglund, Det mördades fria republik.
Då ska jag sjunga en visa som är tillägnad de som årligen omkommer i industrierna. Jag åt min gröt och läste tidningen, tog väskan i min hand och kysste kärringen. Djup låg snön och natten såg mitt spår där på vägen som jag traskat fram i 13 långa år. Och denna dag låg vinden på från nord. Vi svetsade på däck 30 meter över jord. Då hörde jag ett dån och någon som skrek Sven. Men allt försvann i blod och eld och det blev natt igen. Så vaknade jag upp i en kista utav gran och tänkte att det här, det liknar ju själva fan. Och kärringen hon grät och var likblek i sin syn, medan prästen bad till Herren Gud med näsan sin i skyn. Sen firades jag ner till min enkla lägenhet och börjar rulla tummar i min tysta ensamhet. Då var det någon som sa, kamrat och bästa lik, Välkommen till de mördades fria republik. Och där bland sten, bland rötter, sand och mull låg människor i led. Hela jorden var full av kvinnor och män som arbetat en gång. Och de reste sig så jorden skalv och stämde upp en sång. Vi mördades i den svenska industrin. Vi är 500 per år som blir slaktade som svin. I fabrikerna där man suger ut vår märg. Och störst av alla mördare är Jakob Wallenberg. Det var vi som höll igång hans fabrik. Det var vi som föll och blev burna ut som lik. Vi bugade för bödeln, vi gödde honom stor. Medan sossarna och facket sprang och putsade hans skor. Nu kräver vi hämnd för vårt bittra skrik. Det hörs genom maskinerna i varje fabrik. Det hörs i vindens sus och i höga furors sång. Och det kräver att du gör din plikt och hämnas oss en gång. Och genom maskinerna sjunger vi för er. Studera Marx och Lenin och förena er. Klass mot klass måste striden stå. Och i tysthet ska vi stiga upp och vara med er då.
Välkomna tillbaka. Och jag måste ändå säga att det där är ju en riktigt schysst låt. Men det är ju otroligt tråkigt att han väljer att sjunga att man ska studera Marx och Lenin. Och bara som allmänt, om det är någon här ute som har möjlighet, vilja och kanske har hört talas om att det kanske finns någon typ av cover på den här låten. Man byter ut det där till något bättre. Att man ska studera någon nationalsocialist istället kanske. Man ska föra en kamp ras mot ras istället. Och skulle det vara givetvis en 1000 gånger bättre låt. Men jag vet inte ifall den låten finns på YouTube någon mer efter att de har plockat bort allting. Jag ser också här att vi har en lyssnare som skrev i chatten att efter dessa svarta piller kan det behövas ett vitt piller som motvikt. Det är så att han länkar där också då att i måndags så inleddes en rättegång i Helsingborgs tingsrätt mot den muslimska imamen Samir El Rafari som står åtalad för hets mot folkgrupp sedan han under ett torgmöte eldat upp massorna i antisemitiskt hat genom att kalla judar för apor och grisars avkomma.
Ja, det är ju inte bara... Det är fler som är emot dem, så att säga.
Jag kan säga så här att NR-dalarna tar ju inte avstånd från ett sånt uttalande. Men, från det ena till det andra helt enkelt. Det sista vi ska prata om idag här, det är faktiskt... kamprelaterat. Lite som vi inledde avsnittet här också med Per Sjögren om aktionen i Stockholm. Det är så att aktionen i Stockholm, det var ju inte en utannonserad aktivitet där vi trummar upp som inför första maj att alla kan komma dit och delta i demonstrationen och tåga genom städer och gator och torg och skandera. Utan för att delta på en sådan aktivitet så behöver man ju vara medlem i motståndsrörelsen. Det stämmer väl, eller hur Sjögren?
Ja, annars får man inte reda på den.
Precis. Och det är ju nu så också att jag ska ta och läsa här faktiskt innan till angående medlemskap. För det var så att under organisationens aktivistdagar den 26-27 januari det här året, för ungefär 6 månader sedan, så lanserades en hel rad av nyheter. Däribland en ny organisationsstruktur som ska bättre ta tillvara på på såväl kärnaktivister som de medlemmar som av olika anledningar inte passar in i den kategorin. Denna strukturella förändring innebär att landets verksamhet delas upp i en medlemsavdelning och i en kampavdelning i varje näste. Samtliga kampgrupper som det har sett ut innan dessa förändring löses upp och ersätts med nya medlemsgrupper och kampgrupper. Dessa grupperingar kommer delvis utgöra från varandra skilda verksamheter med egna chefer, men med en gemensam överordnad chef och viss gemensam verksamhet. I näste 5, vem är det som är den gemensamma överordnade chefen?
Ja, det är ju jag då.
Precis. Jag kan ta och länka här faktiskt till artikeln jag läste till ur här i chatten också, så att ni kan läsa den lite själva ifall ni vill fördjupa lite mer det här. Det är Simon Lindberg då som skriver om medlemsreformen då, som den kallas. Och det är ju nästan precis över ett halvår sedan den här medlemsreformen genomfördes. Och sedan dess har, hur har det gått i näste 5? Har det gått bra så att säga med medlemsreformen och har saker och ting börjat falla på plats?
Ja, det tycker jag väl att den har gjort. Det blir ju alltid lite grann när man går in och ändrar så pass ingripande som det har blivit så där innan folk hittar sin plats och sådär. Men jag tycker att vi har ju fått med oss fler personer som vill göra någonting än vad vi hade tidigare till exempel. Och bara det har ju gjort att jag tycker att det är en bra organisationsstruktur. Jag tycker grupperna funkar bra och sådär.
Det blir på ett sätt att det finns en arbetsuppgift för allihopa nu. Jag tänker.
Ja, det är ju det som är målet då, att varje person ska ingå antingen i en grupp som har en uppgift eller ha egna uppgifter då.
Och det är då att de här uppgifterna då, man får ju olika uppgifter beroende på vilken typ av medlemskap man är ute efter. Som han nämner här då, så kärnaktivister är ju inte allihopa, utan vissa passar bättre som medlemmar eller kanske till och med som stödmedlemmar. Skulle du kunna förklara lite vad som förväntas av respektive stödmedlem, medlem och sedan aktivist också?
Ja, det förväntas ju ingenting av en stödmedlem, utan då är det egentligen bara att man stödjer det vi håller på med och stödjer oss då genom bidrag med pengar till exempel eller annat som vi kan ha nytta av.
Finns det någon begränsning där på hur mycket man måste donera eller så?
Nej, det finns det inte. Utan många bäckar små, så att säga. Så,
precis.
Ja. Allt är bättre än ingenting. Och det är också ett sätt att visa uppskattning till de aktivister och medlemmar som kanske försakar mycket av sin framtid eller sin fritid. Inte sin framtid. Nej, men sin fritid och sådär på att göra mycket kamprelaterade saker.
Ja, precis. Och på tal där om kamprelaterade saker, då börjar man ju komma in på kampavdelningen och medlemsavdelningen.
Ja, precis.
Så vad förväntas av medlemmar och aktivister då?
Att du ska delta på vissa av organisationens interna arrangemang. Att man helst då ska försöka få ha en uppgift till exempel. Man kan ju vara skribent för Nordfront eller man kan ha hand om att vara med i arrangörsgruppen. Vi har att vara med och arrangera när vi har föredrag till exempel. Eller man kanske har någon speciell talang som man kan dela med sig av, som man arrangerar till exempel vildmarksturer eller annat då. Vi har ju en rätt bred organisation, så alla har ju, många gånger har ju alla någonting man kan hjälpa till med och som man passar för.
Mm.
Och medlemsgruppen är ju bra som kanske inte vill vara helt offentliga. Vi strävar ju efter att så många som möjligt givetvis ska vara offentliga och kunna stå på gatan när det behövs och vara med på våra demonstrationer och sådär. Men i vissa fall så funkar inte det helt enkelt. Men då är ju medlemsgruppen ett bra alternativ.
Precis, och då är det ju så att man värnar ju helt enkelt om att de i medlemsgruppen, de ska inte så att säga utsättas för aktiviteter där de kan riskera att bli offentliga om de inte vill vara det också. Det ska ju vara ett frivilligt val. Det är alltså inte ett krav att vara offentlig som en medlem.
Nej, precis.
Så men jämfört med aktivister då, vad finns det för skillnad där?
Ja, där är det ju betydligt mer ansvar som gäller. Där ska man ju vara självgående, får man uppgifter ska man lösa dem. Man ska kunna stå på gatan, på offentliga aktiviteter. Man ska kunna vara sköldbärare till exempel om det är demonstrationer. Lite mer, man ska kunna delta på mer våghalsiga aktioner. Där det, ja, helt enkelt, det ska vara vår man ska inte säga bästa grupp heller, men det är ju de som är många gånger ansiktet utåt när vi kör mycket så här offentligt och sånt.
Mm, precis.
Är det. Och så har vi även obligatoriska aktivisttester då för de som är med i kampgruppen då. Har vi.
Precis, då gäller det att man ska fokusera på sin hälsa.
Ja, precis, kan man säga. Och få ha en sund träningskultur och försöka skapa en sund träningskultur i organisationen.
Mm-hmm. Och här i nästa fem så har vi ju en aktiv kampgrupp. Och kan du ge några exempel på vad de har genomfört här då? Sedan medlemsreformen till och med.
Ja, det första de gjorde var ju den här aktionen uppe vid Vasaloppen. Som var ju väldigt enkel men genialisk i sitt utförande. Där man hade olika komponenter. Dels de som stod där vid målgången där i Vasaloppet och höll i våra fanor och så de syndes i direktsändningen. Och sen var det ju en person som ringde och tipsade slassmedier som givetvis svarade betet.
Precis.
Ja, och det vart ju otroligt omskrivet och sådär blev det.
Ja, exakt. Och det blir ju en otrolig snackis sådär. För tänker man så här, men vadå, får de stå där med sina fanor och vifta liksom? Är inte det olagligt?
Precis.
Är det klart att det är lagligt att hylla vinnaren av Vasaloppet?
Ja.
Och då så är folk som är lite oinsatta minst sagt. De tänker ju att det är ironiskt på något sätt att vi hyllar att en norrman vinner. Men det är ju inte alls ironiskt. Det är såklart att vi kan hylla en norrman.
Ja, precis. Precis. Ja, och sen var de ju uppe vid i Rättvik vid Dalhalla där och genomförde en aktion då när den här mångkulturälskaren och sångaren Lundell var där.
Precis.
Ulf Lundell var där och spelade då. Och jag har ju fått höra i efterhand av folk som var där att det syntes och hördes bra ner dit. Då var ju kampgruppen uppe på ena klippan där, eller vad man ska säga, och drog igång, höll ett tal med en megafon och hade grön rök och sådär.
Mm. Och då medlemsgruppen respektive till det här då, kan du ge några exempel på vad de har gjort här i nästa fem?
Ja, alltså egentligen är det så här att medlemsgruppen och kampgruppen ska ju sammanverka, ska de ju. Den ena klarar sig egentligen inte utan den andra, utan man ska ju samarbeta. Som till exempel så är det ju folk i medlemsgruppen som producerar våra banderoller till exempel, som vi gör. Och de kör ju mycket basaktivism också. Och det är ju många som är skribenter för Nordfront till exempel som är med i medlemsgruppen. Så utan folk i medlemsgruppen så har vi ju inte haft någon som har kunnat skriva om de aktioner som kampgruppen har gjort till exempel.
Nej, och som du nämnde där med arrangörsgrupper också. Ett månadsmöte är ju ett bra första steg till att komma igång med aktivism i nästet också. Så,
ja, precis.
Och även också. Mm.
Föredrag och sånt där och sånt och som vi har ju rätt ofta föredrag här uppe och har vi.
Ja. Men någonting som du ändå så att säga nämnde lite kort där, det är ju det att aktivisterna är ju inte per definition så att säga bättre än medlemsgruppen. Och kan du expandera lite mer på hur du tänker där?
Ja, alltså de bedriver ju helt olika former av aktivism, gör de ju. Så man ska ju inte få det till att den ena är bättre än den andra egentligen, utan man ska ju snarare se det som att man har i organisationen så finns det personer med olika uppgifter och så passar för olika saker. Och där ska man utgå ifrån och där ska man kunna samarbeta på ett bra sätt. Som jag sa tidigare så utan den ena så skulle den andra kanske inte ha så mycket att göra, så att säga.
Sjögren.
Ja.
Kan man inte säga att att de kompletterar varandra?
Jo, precis. Det var det ordet jag sökte efter.
Men jag misstänkte det.
Ja, nej, men det är så man ska se på grupperna egentligen. Att man kompletterar varandra på ett bra sätt.
Mm, precis. Och för er som ändå har börjat läsa lite om nationalsocialismen rent allmänt, så är ju det här faktiskt praktiserad nationalsocialism. Det handlar ju om en folkgemenskapstanke här. Det är ju, kan man kalla det, två klasser inom organisationen då. Då man har en klass då, medlemsgruppen, och en klass aktivistgruppen eller kampgruppen då. Men att man ändå har en gemensam då folkgemenskap mellan dessa. Man inte, ja, den ena fungerar inte utan den andra. Man är olika och kompletterar varandra.
Det är väl rätt man på rätt plats helt enkelt.
Jajamensan.
Ja, och sen vill vi försöka fylla ut kampgruppen hela tiden också. Så det är ju även folk från medlemsgruppen som deltar på olika aktioner som kampgruppen har också. Så det blir ju som att det är väldigt dynamiskt däremellan.
Sen är det väl så också att man kan ju gå med som och börja som i medlemsgruppen. Och känner man sen att man vill och att du framförallt tycker att man passar, så kan man ju gå upp i kampgruppen och delta i den sen när man är godkänd, så att säga.
Ja, jo, precis. Jag lyssnar ju mycket på vad gruppcheferna har att säga där också. För det är oftast de som känner sina gruppmedlemmar bäst, så att säga.
Och då tänker jag så här, att om man lyssnar på det här programmet, om man inte är medlem i Nordiska motståndsrörelsen, då har man ju lite kvar att göra, minst sagt. Och hur gör man rent konkret om man vill ansöka till att bli medlem, ja, kanske specifikt också till nästa fem?
Då går man in på helt enkelt på nordfront.se och ansökningsformuläret.
Och helt enkelt ta och länka till den där också där i chatten.
Ja, och helt enkelt skicka in en ansökan.
Och vad händer sen efter att man har skickat in en ansökan?
Sen blir man kontaktad för ett rekryteringsmöte. Ett rekryteringsmöte där man går igenom lite grann vad som ungefär som jag har gjort nu då, berätta lite grann om de olika medlemsgruppen och kampgruppen och sådär, och lite grann vad vi sysslar med och vår prioritet och sådär.
Ja. Och om jag minns mig rätt också, så är det så att de här rekryteringsmötena och informationsmötena, de är förutsättningslösa, som det heter. Stämmer det?
Ja, precis, precis.
Och det är så att du kan delta på mötet och sen helt enkelt tacka nej till medlemskap i organisationen ifall du bestämmer att det inte passar för dig.
Ja, ja. Ja. Så är det. Och det är ju helt på frivillig basis, men det är ju, går man väl med så är det ju de regler vi har och så där som man ska följa då, helt enkelt.
Jajamensan.
Du vill inte vara med, man får inte.
Vad sa du där, Emma? Du bröt lite.
Det är ju frivilligt att vara med, men det betyder ju inte att man får göra som man vill.
Precis. Men jag skulle vilja tacka alla som har varit med och medverkat ikväll. Vi har kört på ganska bra länge här. 1 timme och 40 minuter ungefär. Så tack för alla som var med här ikväll. Lyssnarna, mina medarbetare, min producent. Och så skulle jag vilja ställa en sista fråga till Sjögren helt enkelt. Så tar vi och avslutar avsnittet med hans svar. Och det är då ett litet utlägg om varför man ens ska gå med i kampen. Är det inte bättre att bara sitta hemma, ta det lugnt på sin trädgård?
Ja, definitivt inte. Vi måste fråga oss själva så här, vad vill vi lämna till våra efterkommande? Kan jag se mina efterkommande i ögonen? efter, med tanke på hur samhället ser ut idag. Och många av oss som har varit med i nationella rörelsen länge har ju varnat för det här redan på, ja, för 20 år sedan. Det som håller på att hända nu, globalism, mångkultur, politiker som inte vill det svenska folket illa. För det måste vi inse att det handlar inte om att Stefan Löfven inte kan göra någonting åt situationen som är i Sverige. Anne Lööf vill inte att det ska gå bra för svenska folket. Det är därför vi måste kämpa. Vi måste göra oss av med de här en gång för alla. Och återta makten tillbaka till det svenska folket eller det nordiska folket. Helt enkelt. Du själv är ju en liten kugge i det här maskineriet, men tillsammans kan vi bli väldigt starka och återta makten helt enkelt.
Och med det så tar vi och sammanfattar kvällens avsnitt. Tack och hej!
Hej hej!
Hej då allihopa!
Hej då!